Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Pettersson är ju bara en syndabock som man har plockat fram. Och det här visar ju ytterligare hur galet allting är. Att man skulle till varje pris få svenska folket att tro att det var den här ensamma galningen. Mm. Och så skulle vi glömma allt, va? Mm. Och då kunde man begrava det här. Mm. Och jag vet, jag har ju lyssnat på era intervjuer med Borgnäs och Wall.
Mm. Ja. Privatspanarna som vi har haft.
Ja, och de är ju duktiga. Jag beundrar dem på många sätt, men de är lite fega, de kan också ha blivit hotade, och det har jag också blivit, va? Men Borgnäs, han säger ju så här, man får känslan av att man inte vill lösa det här och att man inte vill riskera allmänhetens förtroende. Och Gunnar Wall, han säger så här att det verkar som man försöker göra en skenlösning för att bli av med mordet, för man har inte råd att missa detaljer. Man vill inte rota i vissa detaljer, för det skulle bli besvärligt, va?
Kör, okej, men då kör vi. Det här är Dogge Dogge Lito, programledare med
Jörgen Gustafsson
i podden Å andra sidan. Yes. Och vi har ju våran gäst här, Claes Hedberg. Hjärtligt välkommen ska du vara.
Tack så mycket.
Vi drar igång stenhårt här. Det var mycket teknik och mycket och så, men det har ju hänt grejer sen du åkte iväg. Och sen har det också proppat på oss med två, får jag låna den här boken bara. Två väldigt tjocka böcker. Oj. Så, ingen fara. Två väldigt tjocka böcker. Och jag ska vara helt ärlig med dig, jag har bara läst halva.
Ja.
Jag hoppas att du inte är arg för det. Men det var nästan 600 sidor. Jag har läst 300 sidor. Men jag förstår ungefär vad ni... Det var mycket... Det är mycket med det här. Det är mycket, 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 mycket. Och jag förstår... Så jag har hoppat lite också fram och tillbaka. Här. Jag förstår ditt... vad heter det?
Tänk.
Ditt tänk och... Jag tycker det är väldigt spännande. Jag tror att jag skulle kunna haka på det, men det är så starkt så man blir också, man hamnar i någon ifrågasättningshörn, om man säger liksom. Alltså det blir, kan det här stämma? Kan det verkligen vara så här? Det blir liksom, man vet inte om man ska tro på det eller om man ska tro på det. Eller om man ska bara tro 50% eller 40% eller 90% eller bara tro, köpa allt. Och med 600 sidor förstår jag att du har gjort en otrolig research. Ja. Du har gjort ett gediget hantverk, ett bra jobb. Boken heter En oväntad vändning, ni som lyssnar, av Claes Hedberg. Och det handlar om århundradets brott, veckans brott, om Palmemordet. Mm. Nu ringer kanske ska svara.
Alltså det, jag tycker, men det är samma för mig. Det är att jag har en konkret egen idé runt det här vad det gäller Palme. Och jag blir också, det blir både en kritisk sida hos mig och en sida som Jag ställer mig frågor, gör jag. Alltså det är min kritisk att jag ställer mig frågorna. Varför? Jag kommer hela tiden i frågan varför. Liksom de här bitarna i boken som jag, varför? Där jag inte känner logik i det. För att jag har en viss tanke om logik runt det här. Och där. Men som jag säger, det är otroligt research. Det är otroligt mycket material som har gått igenom när jag läser den. Det som jag tycker egentligen, alltså det är många, om vi går till det, liksom varför man tog bort preskriptionstiden på mord. Mm. Och det gjordes bara några månader innan Palmemordet skulle bli preskriberat.
Mm, ja.
Och det gjorde man ju endast bara för att journalisten ska komma åt det hemligstämplade materialet. Det är ju den enda anledningen till det, menar jag. På, för att det fanns ju många mord som jag tycker blev preskriberade. Mm. Bland annat ett året innan som blev det, som jag tycker skulle också varit öppet fortfarande. Så att det är också sådana där frågor man ställer sig. Varför? För att, varför gör de så? Vad är det i det materialet som man inte får se, läsa?
Om du själv berättar till lyssnarna ungefär scenariot i kortfattad version så att man förstår vilken scenario vi pratar om. För det är en lite väldigt speciell story liksom.
Mm. Ja, men det är ju så här att efter valsegern 85 när Socialdemokraterna vann så hade man ganska snabbt in på ett möte på Korsika som historikerna har skrivit om också. Mm. Det var i Carl Lidboms sommarhus på Korsika och det var på begäran och initiativ av Kjell-Olof Fält och hans hustru Birgitta von Otter. Och så vet vi med bestämdhet att Harry Schein var med, Carl Johan Åberg och några till.
Mm.
Och man var allvarligt oroade för Palme på så sätt att han hade förändrats väldigt mycket. Och vad berodde det här på? Ja, det visste man ju. Man visste att han hade blivit sjuk. Och man visste redan 1983 att han hade drabbats av en svår sjukdom. Och det var tack vare hjälp ifrån Tetra Pak och Hans Rausing som Palmes läkare Elias Bengtsson via en minister som heter Sven Andersson vände sig till för att Tetra Pak hade laboratorier ute i världen. Och man trodde då att Palme hade drabbats av en bakterie som möjligtvis hade kommit in i honom i Indien eller när han gjorde någon turné i Afrika. Men det visade sig då när resultatet av det här kom så fick man besked från Sydafrika och USA att det där är ingen bakterie utan det är ett nytt virus som benämns HIV. Men som framförallt drabbar homosexuella män. Och det var inte många som visste att Palme var bisexuell. Så att man undrar liksom hur hade han drabbats av det här? Och den här sjukdomen börjar göra sig mer och mer gällande. Och när Palme mådde dåligt så brukade han oftast skylla på den så kallade Harvard-affären. För att han hade hållit föredrag på Harvard University. Och han ville inte ha någon betalning. Men det kunde ju vara trevligt om hans äldsta son Joakim kunde få plugga där. Och det här var stort nummer som bland annat Jan Guillou gjorde ett stort nummer av under sommaren 85 då. Men man förstod också då att hans ointresse, hans oengagemang, hans kraftiga humörsvängningar och så vidare berodde på att sjukdomen började ta ett starkare grepp om honom. Så därför var man oroliga, hur kommer han att bete sig här nu då som statsminister och kommer svenska folket att märka det här? Och därför så bestämde man helt enkelt att för att rädda partiet och rädda Palmes namn så la man upp ett scenario då och valde ut några personer och enligt min forskning så handlar det om Carl Lidbom, Ebbe Carlsson, Harry Schein och Hans Holmér. De fyra framförallt. Men det fanns också en stödgrupp. Jag kan inte bevisa vilka som ingick där, men det sägs att det var till exempel Kristina Jutterström, även Jan Guillou och G.V. Persson, även Hans Ölvebro, Gunno Gunnmo, Anna-Greta Leijon, och några till. Så man hade också media liksom inom kontroll här, va? Och det var Ebbe Karlsson som fick sköta de här mediekontakterna. Så man började planera, hur ska vi göra, och så valde man ut, det var till och med Palme själv som valde ut platsen där, och det sa Holmer också, att normalt sett när det sker ett attentat så är det gärningsmannen som väljer platsen för attentatet, men i det här fallet så är det offret som har valt platsen. Holmer har varit lite slarvig, han har under flera tillfällen liksom försagt sig. Och bland annat sommaren 86, ett halvår efter mordet, så sa han på en middag som många hörde, och det stod till och med om det här i Dagens Nyheter, att om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram kommer det att skaka Sverige i dess grundvalar.
Mm.
Vad menar han med det liksom?
Mm.
Så att för att rädda partiet kvar vid makten, för att kunna glorifiera Palme som var en världskänd politiker och få en ikon, en martyr så att säga, så iscensätter man helt enkelt ett mord då, men som en teaterföreställning då. Mm.
Okej. Okay. Och de fullföljer hela planen och kör det här skådespelet som du skriver om. Och det är inte Palme som ligger där på gatan blodig. Det är en skådespelare.
Mm.
Ska säga. Palme part försvinner in i Skandiahuset och övertar ett annat par som går den sista biten från reklamskylten fram. Och skådespelar egentligen ut allt, hela mordet. Och personen skjuts med en startpistol och åker iväg i Säpo-ambulansen. För det är två ambulanser som kommer.
Nej, det är bara en ambulans på mordplatsen. Men samtidigt så är det en ambulans som kommer till Sabbatsberg.
Ja, så är det,
men låt mig backa lite grann och säga att Palme, man vill göra klart för svenska folket att Palme valde att inte gå med livvakter den här kvällen.
Ja.
Och det beror ju på att Hans Holmers baseballkillar, de bevakade Palme från bostaden i Gamla stan, utmed vägen till tunnelbanan, på tunnelbanan, upp till biografen. Det fick ju inte hända Olof Palme någonting, eftersom hela det här scenariot var ju liksom färdigt och det skulle genomföras.
Mm.
Man till och med satte Björn Rosengren med fru på en plats bakom Olof Palme och hans hustru. Alltså det fanns två biljetter undanlagda. De var väl utvalda, men de låg undanlagda i Sandrövchefens namn liksom, va? Så det var inget hastigt påkommet biobesök. Det var väl planerat.
Ja.
Och det som sker sen när man kommer ut ur biografen, då står en bil där med tonade rutor som flera personer har sett. Men det som också sker är att Olof och Lisbeth kommer fram till bokhandeln. Först kommer en möbelaffär och sen en bokhandel. Och där ser fyra kvinnor, två från Västerås, och det här har Lars Borgner skrivit om.
Ja.
De ser en man som trycker upp Olof Palme mot rutan, mot bokfönstrets ruta.
Ja.
Ganska bryskt, va? Ja. Så de här kvinnorna går fram och säger, vad gör du? Ser du inte att det är vår statsminister? Och det här har Mårten och Lisbeth aldrig pratat om. Och det kan inte vara någon annan som fick göra det än Björn Rosengren. Och varför, kan man fråga sig, varför gör han det? Jo, möjligtvis för att Olof Palme har fått kalla fötter. Han kanske ångrar sig. Han har suttit inne på bion och varit inne i en annan värld. Mm. Och så kommer han ut och plötsligt inser han att nu har jag bara några steg kvar till jag ska köras till en flygplats och flyga ut i Sverige. Och då är det Rosengrens sak att liksom säga till honom att nu jäklar, nu följer du planen, annars förstör du för oss allihopa. Va?
Mm.
Jag kan inte bevisa att det är så, men varför har Mårten och Lisbeth inte sagt någonting om det här? För det är tydligen vittnen som har sett det här. Va?
Därför att de kanske inte ansåg det viktigt om det inte är så att din teori håller där. Då kan det ju vara för att de anser inte det är viktigt.
Nej, men det är ju ändå folk som reagerar över att Palme blir upptryckt mot bokfönstret.
Ja, men det är ju andra.
Och Mårten och Lisbeth har inte ens berättat att Björn Rosengren och hans fru var med när de liksom möttes efter bion. Utan det har Björn Rosengren sagt, att jag och min hustru gick fram till Palme. Och vi råkade sitta bakom dem på bion och sådär. Mm. Men det är liksom bara en reflektion som faktiskt inte har kommit upp.
Det jag har börjat säga, det låter intressant, va? Men det, för mig i dagens samhälle, alltså, det betyder att alla den här informationen som då skulle finnas om att han hade då HIV-virus i kroppen, det har ju gjorts av ett laboratorie. Alltså de uppgifterna måste finnas kvar. Ja. Och det kan vilken hackare som helst leta upp. Det, för mig är det oerhört märkligt att ingen har hittat de här uppgifterna. Alltså att de inte har kommit fram konkret. Va? För att där om det inte är borta helt, och då finns det inget som helst i det hela. Va? Sen är det lite det här att jag, alltså 1985, det var inte så ovanligt med HIV-såset. Kanske för att, jag förstår inte varför man skulle dölja det i det. Alltså för att det har redan fått ett ansikte i Sverige, så att säga.
Ja, Sixten Herrgård. Ja,
han hade ju redan gått ut med det, så att det var ju inget, det var ju ingen ny. Alltså, samtidigt, jag är kliven, är jag.
Ja. Jag menar att det drabbar en känd, världskänd politiker. Palme var ju liksom känd över hela världen.
Jo, men alltså ändå liksom.
Och det är...
Jag tycker det låter för mig, alltså det blir för mig nästan lite otroligt.
Men det är ju inget påhitt från min sida. Och det är ju så att hans läkare Elias Bengtsson har ju också verifierat det här. Va? Och det var ju så att Palme gick ju i behandling i Sverige också. Alltså, och sen när han åkte ut till Beckomberga, för det här började sätta sig i huvudet, så var det ju folk som reagerade över att han dök upp på Beckomberga. Det var ju ett mentalsjukhus, va? Och då skyllde man på att Palme besökte sin gamla mamma som låg där. Men hon gick ju bort redan på 70-talet, va? Och jag har ju mött personer som har jobbat på Beckomberga som kan intyga till och med att Palme kom där ett antal gånger. Och sen är det så att när Elias Bengtsson, Palmes egen läkare, begär också att få se obduktionsprotokollet och... han vill avsluta Palmes akt, så att säga. Så får han inte det. Och så avlider Bengtsson på ett mysko sätt. Va? Så det är väldigt många avlidna med kopplingar till Palmemordet. Jag vill säga och hävda att det är minst 50 personer. Och det där borde undersökas. För det är inte så att de har fått en kula i pannan, utan det är galopperande cancer, det är att man har fallit ner för en trappa eller drunkningsolycka eller bilolycka eller blivit förgiftad.
Vi fortsätter därifrån efter upptryckningen med Rosengren. Sen fortsätter ju gången ner mot själva skådespelplatsen. Kan du ta bit för bit så att vi får höra hela ditt scenario som du har? För den är ju väldigt annorlunda mot resten av... Om du fortsätter.
Jo, de är ju på väg här och det blinkar ju till in i den här bokhandeln också. Det blinkar ju till och det är en signal att nu måste ni gå för att vi ska hålla tidsschemat här, va? Jag skulle rita lite grann här.
Den ligger här.
Jag kan inte dela. Vi tar ner... Vi säger då att här är biografen där, och bokhandeln är här då. Då kommer en signal här då, ett ljussignal att nu måste ni gå liksom. Mm. Och då kommer de att gå bortåt här längs, här i Adolf Fredriks kyrka och kyrkogården. Och så kommer man fram till en korvkiosk här borta som man rundar. Och... man går över gatan och så, det här är alltså Adolf Fredriks kyrkogata här. Och så kommer man då till den här hörnan och då får jag gå över på nästa sida här. Då har vi här hela kvarteret, kan man säga. Det är ett hus som inte är Skandiahuset, det ligger här på hörnet då. Och här är det här lilla butiken Sari. Och här är Sveavägen och här är korvkiosken. Så de kommer över gatan då. Då stannar Lisbeth och Olof här och tittar in i affären. Samtidigt här borta vid Dekorima-hörnan, då står en civilklädd polis som heter Antti Javsan, som blir igenkänd av två finska flickor som har varit på bio på Kungsgatan. Och de känner igen honom från ett gym i Upplands Väsby och ska bara fråga honom vad är klockan, för de ska hinna med tunnel, eller förlåt, pendeltåget hem.
Paljonkello.
Ja, precis. Och så, så står han med armarna i kors där med walkie-talkie och en revolver som sticker, eller en pistol som sticker upp. Och så plötsligt så säger en röst på finska: gör dig beredd, de kommer nu. Och då svarar han till Avsan: jag är igenkänd, vad ska jag göra? Jag fortsätter enligt planen. Men de här, det sägs på finska då, och de här flickorna, de kan finska. Och samtidigt som det här sker så kommer det ett par gående här i den riktning som i princip ska möta Olof och Lisbeth här. Och det är ett par som aldrig har gett sig till känna. Men de ser det här paret och undrar varför har de aldrig trätt fram som vittnen och berättat. Liksom, för de måste ju ha mött Olof och Lisbeth här. Va? Och min teori är ju då att Antti Avsan som står här, han ska liksom ge besked via walkie-talkie nu passerar det här paret, va? Och då står det en, för det är nämligen så att i butiken Sari och även i Svensk Hemslöjd som ligger här under dagen, så har det varit civila poliser inne i de här, och det har personalen vittnat om där, så att här inne står en person, en polis, och ger tecken till Olof och Lisbeth, för då har han hört i walkie-talkien att nu passerar de där. Och då är det lika långt här, va, till huvudentrén till Skandiahuset. Och där utanför står en reklampelare. Så de har ju tränat på att gå med lika stora steg. Det har de säkert tränat på tidigare. Så man, när man kommer bakom den här pelaren, för Holmers gubbar är ju utplacerade här också med walkie-talkie, så inte ens de lär märka att det sker ett skifte här. De är identiskt klädda och de vänder om och går tillbaka medan Olof och Lisbeth förs in här i Skandiahusets huvudentré utav en kvinnlig väktare som jobbar som tillfällig väktare, Annette Kohut. Och förs genom huset då till Luntmakargatan, och det är bevisat att hon stänger dörren där 23:23. Och då har det här paret redan gått bort hit, och då sker skjutningen, va. Men det som sker när de kommer innanför entrén här, det är att det kommer ner en person med hissen som heter Stig Engström. Han kallas för Skandiamannen. Han har jobbat över och han ska åka till fjällen nästa dag. Och han vill skynda sig till tunnelbanestationen. Han vet att den här vid Tunnelgatan, den stänger klockan 22. Och han ska skynda sig upp till Strömshörnan där för att ta sista tunnelbanan hem. Och så kommer han ner med hissen och stämplar ut. Och Annette Kohut blir ju naturligtvis väldigt skärrad över att plötsligt dyker upp en person som skulle kunna känna igen då Olof Palme här, va. Och därför så kommer Holmer och kallar den här Skandiamannen för elefanten i porslinsbutiken. För han, om han hade sagt nej, Olof Palme kan inte ha mördats här borta, jag såg ju honom här, då hade man ju undersökt det här liket mycket mer noggrannare, va. Då hade ju säkert hela det här scenariot fallit, om man säger så. Och, men sen går Stig Engström ut på gatan här och kommer att vara ungefär 20 sekunder efter skjutningen här. Så han är i princip framme först. Och han överväger, hur ska jag göra? Jag har ju bråttom hem. Men han ingriper, han vill hjälpa till, va? Och stannar här då. Och paret Palme hoppar då in i en bilen med tonade rutor som tidigare har stått framför biografen. Och sen kommer de att åka iväg med den här. Va? Och då har det här redan satt igång, så då börjar det ske aktiviteter här borta.
Vad är det för aktiviteter som sker då eftersom Palme och de har hoppat in?
Ja, det är ju den kopian då, och det är mycket möjligt, det har jag fått från olika håll nu.
Mördar de kopian, eller är kopian fortfarande överlevande?
Ja, det här är en tennispartner till Olof Palme. Jag kan inte säga till 100% att det är han, men jag vill påstå till 90% så är det troligt att det är Jan-Olof Strandberg, en skådespelare tennispartner med Palme. Han läste dikter under minneshögtiden i riksdagen.
Ja.
Han ser ut som Olof Palme, kan man säga. Han är lika lång, han är lika gammal och så vidare. Va?
Ja.
Och eftersom Harry Schein har hand om det här teaterscenariot. Mm. Och ni kanske kommer ihåg att det stod såna här byggbaracker här. Va?
Ja.
Och i den översta byggbaracken så enligt min tes så är det så att man bevakar hela området och man filmar allt och man har full koll på vad som sker. Det är ungefär som i en teaterföreställning, så har man ju de som sköter ljud och ljus, ja, om du förstår. Och då, för att här gällde det liksom att fånga in de som dels kanske är statister i det här fallet och andra som kommer som tillfälliga vittnen liksom, va?
Ja.
Så det som sker här då är ju att den som skjuter går fram. Och det har ju Gunnar Wall sagt och det har flera sagt. Den första som sa det var Ingvar Heimer, en privatspanare som han sen dödade. Han lägger handen på Palmes axel.
Ja. Mm.
Och det tror jag är så enkelt så att den som skjuter, som jag inte vill ge namnet på, men jag är ganska säker på att det är han. Han lägger handen där och så säger han: ta det bara lugnt, nu gör vi som vi har tränat in, va?
Mm.
Och så fortsätter Olof och Lisbeth, och den här Lisbeth-kopian släpper tagen om Olof, går en halv meter framför, det har flera vittnen sett, va? Och när skotten sker så är det pang pang, en fransk startpistol som ger ifrån sig en rökpuff. Och det är ingen som, Lisbeth blir inte beskjuten överhuvudtaget. Den här kopian är liksom lite framför. Och hon har i handväskan en plastpåse med kanske 3-4 deciliter blod.
Ah.
Om det är grisblod, teaterblod eller ja, vad det nu är för någonting. Det vet, kanske till och med Palmes blod, det vet jag inte.
Mm.
Och hon vänder och lägger sig på. Och det är precis det han ser här, Stig Engström, va? Att Lisbeth då lägger sig på. Jan-Olof Strandberg, eller vad vi ska kalla honom, han har ju naturligtvis blodampuller i munnen och någon pruttkudde här med, så att det ska ju se ut att det kommer blod, va, ur hans kläd. Och så kommer Skandiamannen fram här, hjälper till, lägger den här mannen i framstupa sidoläge. Och så kommer en flicka som heter Anna Hage.
Mm.
Som sitter i en bil som stannar vid rött ljus här. Och hon håller på att utbilda sig till undersköterska i Södertälje. Och hon ser att en man faller. Och hon har ju det här på något sätt i sitt kall att oj, där är någon som, det händer någonting, jag måste hjälpa till. Va?
Mm.
Så hon springer dit och försöker då göra, ja, hjälpa till och göra mun mot mun och så vidare. Va? Men Lisbeth-kopian här försöker också dra undan henne, för att även om hon har smetat ner mannen i ansiktet också med blod för att ingen ska kunna se att det verkligen inte är Olof Palme. Så låt mig säga så här, att varför har inte Anna Hage blivit en hjältinna om hon försöker rädda statsminister Olof Palme till livet? Och varför har Lisbeth Palme aldrig träffat henne och tackat henne för sin insats? Och varför kommer en militär efter några dagar och säger till henne att det du har upplevt här, det får du inte berätta för någon. Och förresten har det här mötet aldrig ägt rum.
Mm.
Så för mig är det ytterligare belägg för att det verkligen inte är Olof Palme som ligger där. Va?
Du beskriver också i boken att när hon går fram så puttar Lisbeth bort henne också.
Ja, det gör
hon. Kan
du
berätta om det detaljen?
Då får man nästan läsa Anna Hages bok. Vad som, för hon har ju själv framträtt om det här. Mm. Va? Men för mig är det naturligt att det gäller ju liksom att för kopian här nu, jag säger, oj, plötsligt dyker upp en kvinna som försöker hjälpa till. Och där ligger en Olof-kopia. Alltså, som, det gäller att inte märka att han har puls och att han inte är svårt skadad. Va?
Ja.
Men du, hon är Anna, hon har skrivit en bok, säger du?
Ja. Hon har en bok.
Har hon sagt att det är Olof Palme eller inte Olof Palme?
Nej, hon visste inte vem det var. Och hon blev, när man skjuter in båren sen i ambulansen, så säger folk då att det där är Olof, det var Olof Palme. Så att hon kan inte intyga, hon kan inte säga att jag såg Olof Palme, utan det är vad de har sagt till henne. Va? Och det är klart det blir en chock för henne. Och hon har ju...
Men alltså, det finns ju vissa bitar som jag tycker inte är konstigt att, vad heter det, om vi säger att det är Olof Palme och Lisbeth, att Lisbeth skjuter bort Anna, det tycker inte jag skulle vara konstigt alls. Skulle jag vara med själv i den situationen, så om någon kommer fram och min man har blivit mördad, så skulle jag också trycka undan honom. Alltså skulle, eller blivit ansatt och blivit på, alltså blivit skjuten. Så hade, alltså det, jag tror det är en ganska naturlig reaktion hos en människa så sett. Om jag ska titta kritiskt på det, så, så tror jag det är en naturlig reaktion. Lika onaturligt som det här med att däremot så kan jag tror inte att man är det bästa vittnet.
Mm. Sen finns det en annan detalj just där, och det är också, jag tror det stod i din bok också, när man läser mycket böcker, men att Lisbeth går runt och springer runt och säger, ser ni inte vem jag är eller vilka vi är? Ser ni inte vilka vi är? Vad har du att säga om den detaljen?
Jo, det är ju så att nu har ju riktiga Lisbeth och Olof setts av massor med människor på bion. Va?
Exakt.
Så man vet att de är i området.
Ja.
Och när de nu, enligt, ja, som jag kan till och med säga att det måste vara sant att det är på det sättet. Inte för mig är det inte bara en teori, men för er som hör det här första gången så är det ungefär som någon kommer och säger på 1400-talet att jorden är rund, alla trodde den var platt. Va? Mm. Och det blir
Marco
en chock.
Marco Polo säger, Columbus dog, fortfarande trodde han att jorden var platt.
Ja. Men hur som helst så är det så då att det som sker här, det är ju ett skådespel. Det gäller nu att tala om för de vittnen som är där att här är Olof och Lisbeth. Va?
Ah.
Och om vi nu ska vara realister, Jörgen, som du säger, va? Så låt oss vara det då. Därför att den officiella bilden som man försöker göra klart för svenska folket, det är att de blir beskjutna av en magnumrevolver. Och det här skottet, när det lämnar mynningen, så har en utgångshastighet på 400 meter per sekund. Va? Och Lisbeth i det läget, om hon har blivit beskjuten och skadad, så hade hon blivit ganska svårt skadad. Och hon borde ha definitivt ha legat kvar, kanske avsvimmad, på marken. Va? Och det skulle ha kommit två ambulanser mycket snabbare. Och den här flickan, för att försöka hjälpa till, hade ju naturligtvis blivit en hjältinna som liksom är så osjälvisk, bara hoppar in i handlingen på det här sättet. Va? Så att när Gösta Söderström kommer som första polis, och han är dessutom kommissarie, högsta befäl inne i Stockholm i den här tiden. När han kommer dit, då är klockan 23.30. Det är alltså 8,5 minuter efter skotten. Han är först på plats, va? Och han ser en kvinna som är hysterisk och hoppar omkring, verkar vara fullt frisk. Låt mig hoppa då till när Lisbeth sen, för det första hoppar hon in i ambulansen och sätter sig i framsätet. Men hon kommer i en polisbil till sjukhuset. Och vad sker på sjukhuset? Hon blir undersökt av en släkting, nämligen Olof Palmes systers man som heter Åke Nilsén. Som är pensionerad professor i dermatologi och tillhör Karolinska. Vad gör han där en fredagkväll på Sabbatsberg? Och det är han som undersöker hennes rygg. Och den här sköterskan som först gör det, då säger hon liksom, ja, jag har lite ont men det är inte så farligt. Och sen, när Lisbeth väl kommer i en polisbil 10 minuter efter ambulansen, där Lisbeth kopian nummer 2 har kommit då till sjukhuset, då förhindrar hon kriminaltekniker att göra likbesiktning. Hon börjar bestämma en massa saker här. Och hon har en helt annan kappa på sig när hon kommer dit. Så att när man läser boken och ser de här detaljerna. För det som jag sa till GV, det finns 150 konstigheter. Hade det varit 20 eller 30 eller kanske 40. Men när man ser alla de här konstigheterna, då blir det ju till slut liksom en story som det i sig bevisar att det är så mycket som är galet med det här. Varför ska det vara så mycket som är galet?
Det håller inte, menar du?
Nej, det håller inte.
Men vi har försökt bjuda hit GV, vi har inte fått något svar. Men skulle du säga att han vet vad som har hänt här?
Ja, han vet allt.
Han vet allt.
Makten har varit smarta, de har använts av honom som megafon. Va? Och i boken har jag ett kapitel där jag visar också alla, en massa olika versioner han har kört.
Mm.
Så han kan säga så här ett år, så här är det. Nästa år säger han, nej det är så här. Ja, nu tror jag att det är så här. Och Och varje gång tror vi honom, därför att han har byggt upp ett förtroendekapital hos svenska folket. Va? Som, och jag gillar honom också. Han är ju otroligt intelligent och charmig och trevlig. Och han är dessutom en ofarlig person. Som gubbarna som sitter hemma i soffan behöver inte bli svartsjuka om kvinnorna tycker att han är bra. Va? Mm. Så att han är ju egentligen perfekt, och han, så är han då smart. Va?
Mm.
Så inget men, ont om honom på något sätt.
Nej, vi har också realist. Alltså, jag sitter och tänker så här. Att om det vore så här, då förstår inte jag varför man döljer det. För att det vore ju det bästa vi kunde gå ut med för att tala om att då är det löst. Alltså egentligen i nu, jag förstår inte att det skulle skaka Sveriges grundvalar det här. Men däremot en konspiration på annat sätt, det skulle jag förstå. Mm. Men det här förstår inte jag riktigt, för att, ja men vadå, då berättar man en story, man gjorde så här liksom. Det finns ingenting liksom.
Nej, och det är ju bra då att Palme inte blev mördad, men du vet att när man väl har gett in sig i lögnens labyrinter, va, som Holmer har ju hävdat hela tiden att han sov över i Borlänge. Och plötsligt så dyker hans chaufför upp 3 år efteråt och berättar för en riksdagsman att jag körde faktiskt runt Holmer i centrala Stockholm under 2,5 timme. Och vi rullar förbi mordplatsen. Och då kan man undra, om mordet sker 23, 21 och 20, varför går områdeslarmet, ett begränsat områdeslarm, varför går det ut strax före 23:30?
Men alltså det styrker ju egentligen, alltså det sker, det kan ju styrka bägge teorierna, alltså att han har blivit mördad och även din teori, alltså att det sker, för att det är en konspiration oavsett hur man ser det här, så är ju en konspiration, ja, vilket utav scenarierna den är.
Varför skulle Holmer ljuga och säga att jag befann mig i Borlänge när han då befann sig här? Ja, han är ju involverad.
Ja, men det kan han ju vara på bägge teorierna.
Han är ju involverad på så sätt att han var med och gjort upp hela planen. Men om han nu är den som ska ta över utredningen, då borde han väl hoppat ur bilen och se, fan, har de skjutit Palme liksom? Och så börja ingripa på en gång, va?
Jag ser inte det.
Du skulle säga att han bara var i Borlänge för att kolla att planet var okej och så, för att lyfta vidare till Frankrike eftersom det var ett franskt plan.
Ja, det var ju så här att på dagen den 28 februari då landar det här planet på Dala Airport, och det är Carl Lidbom som kommer med det, och det är utlånat av Frankrikes president. Va? Och sen tar Lidbom tåget till Stockholm, hämtas upp av Hans Holmers chaufför vid 3-tiden på eftermiddagen.
Ja.
Och sen skulle chauffören vara ledig på kvällen. Men plötsligt klockan 5 så knackar en polisman på och säger, du måste hämta Holmer. Och då säger Dahlgren, som sen också blev hotad och blev tillsagd att du får inte prata om det här. De till och med intervjuar honom, TV3 intervjuar honom genom brevlådan vid ett tillfälle. Dahlgren berättade att jag hämtade honom ganska långt bort. Och det var då uppe i Borlänge på flygplatsen där. Och då hade Holmer varit där och sett till att Palmes bagage var lastat. Va? Sen flyger man, det berättar Dahlgren, de flyger tillbaka till Bromma. Och så börjar den här rundresan då. Där Holmer till och med i början kliver ur bilen, går fram till på Mariatorget, går fram till en port och hämtar en tidning. Och vad var det för tidning? Då klockan är ungefär halv 10 på kvällen.
Var det startpistolen eller?
Nej, det var en tidning. Det var Dagens Nyheter. Första exet av Dagens Nyheter där det står att Olof Palme mördade City. Och jag har ju träffat 2 killar som var med och gjorde första löpsedeln. Den var klar 5 timmar före mordet. Där det står Olof Palme mördade City. De tog kontakt med mig och jag mötte dem på ett café i Stockholm förra året. Och de sa att vi förstod ingenting. Och Kristina Jutterström som är inblandad i det här, alltså, för att det gällde att liksom snabbt komma ut nu med information om att Palme var mördad. Alltså tidningsupplagorna var ju klara väldigt snabbt. Och själv, för att skaffa sig en form av alibi, så åker hon ner till Kenya och firar sin mans 50-årsdag. Så hon var liksom inte i Stockholm då, va? Men alltså det är väldigt mysko här, va? Och så kör den här rundturen, vilket Dahlgren berättar för den här riksdagsmannen Jerry Martinger, att det var liksom att de skulle dit och de hämtade Lidbom vid Operan och de körde runt kvarteren där vid Rådmansgatan flera gånger. Och sen precis när skjutningen sker, då står de på Hagagatan. Holmer har lämnat bilen för att prata med några poliser som har en sån här kombibil med radioutrustning. Och så kommer han lugnt och sansat till Dahlgren och säger: du, de har skjutit Palme på Sveavägen, vi måste köra dit. Va? Och så rullar de ner då förbi det här. Så att det där är ju väldigt... Och varför är det så? Varför kommer man sen att ta livet av Dahlgren? Och Martinger som berättar det här för flera personer, bland annat John-Olle Persson som var socialdemokrat och hade varit finansborgarråd i Stockholm och kanske stod på tur att bli ny partiledare efter Ingvar Carlsson. Varför tar man livet av honom? För han sa, det här ska jag ta tag i när jag kommer hem. Jag ska flyga ner till Oskarshamn och sen ska jag ta tag i det här när jag kommer hem. Vad händer med det planet?
Det sprängdes väl? Eller?
Nej, men de hade antagligen manipulerat med klaffarna. Sen skyllde man på, så det störtade vid inflygning och 16 personer dör. Det är Sveriges tredje största flygolycka.
Ja.
Och jag har ju kontakt med ägaren till det flygbolaget. Och han berättade bland annat att det märkliga var att det var 4 kvinnor, olika röster, som ringer till polisen i Oskarshamn och frågar: är John-Olle död? Jag är hans hustru. Och man skrev i Stockholms-tidningarna att John-Olle var för tjock och planet var fellastat och pang, 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 så här va. Mm. Och dessutom var Björn Rosengrens bror, Hans Rosengren, med på planet. Och omkom. Och han hade en lägenhet 100 meter från mordplatsen. Och Björn Rosengren har inte berättat om detta någonsin. Varken i sin stora tjocka bok eller till exempel för mannen som ägde flygbolaget som ofta flög upp Rosengren till Norrbotten där han var landshövding där under en period. Så tycker han att det här är väldigt... Han heter Holmström, den här mannen, va? Som har 20 000 flygtimmar bakom sig. Och då sitter Rosengren bredvid och vet också att det var hans flyg som störtade. Att han inte sa någonting, ja, det är så tragiskt, min bror gick bort där i flygolyckan. Va? Så den här Björn Rosengren, alltså, han har hittills klarat sig väldigt, väldigt bra. Men han borde förhöras på djupet, kan jag säga.
Det är väldigt mycket frågor som växer liksom, med allt det här. Och det är ganska...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Intressant att se. Vi har pratat en ganska lång stund nu om Palmemordet. Och det finns ju inte en ny som, eller du har inte nämnt Christer Pettersson en enda gång. Och det måste vara första gången det inte kommer upp liksom. Mm. Ja, det är ingen som tror på det längre.
Nej, alltså det är fruktansvärt det här att man visserligen tar en person som har en märkligt förflutet och han har varit inblandad i olika saker. Va? Men att Det är som, jag håller ju kontakt med Sören Morberg, som var den som satt med Christer Pettersson vid alla förhör. Och vaktar honom i tingsrätten och hovrätten. Och Sören Morberg, som är en, verkar vara en ärlig polis från Västmanland, så säger, så här får man inte göra. Man kan inte bara ta en person och säga att han är det. Och peka ut en person bara. Man måste ju verkligen undersöka om det är. Och nu är väl alla överens om, utav i alla fall de som är något sådana här kunniga på det här, att Pettersson är ju bara en syndabock som man har plockat fram. Och det här visar ju ytterligare hur galet allting är. Att man skulle till varje pris få svenska folket att tro att det var den här ensamma galningen. Och så skulle vi glömma allt, va? Och då kunde man begrava det här. Och jag vet, jag har ju lyssnat på era intervjuer med Borgnäs och Wall. Och,
privatspanarna som vi har haft.
Ja, och de är ju duktiga. Jag beundrar dem på många sätt. Men
de är lite försiktiga.
De är lite fega, de kan också ha blivit hotade. Och det har jag också blivit, va? Men Borgnäs, han säger ju så här, man får känslan av att man inte vill lösa det här och att man inte vill riskera allmänhetens förtroende. Och Gunnar Wall, han säger så här att det verkar som man försöker göra en skenlösning för att bli av med mordet, för man har inte råd att missa detaljer. Man vill inte rota i vissa detaljer, för det skulle bli besvärligt. Va? Så att Christer Pettersson, det är ingen som, mer än de som bara vill bli av med det här. Svenska folket är ju så trötta på Palmemordet. Ja, men det har ju plågat oss i 33 år. Va?
Vi lämnar Christer Pettersson och det verkar inte finnas något intresse för det här. Och vi går tillbaka till Borgnäs och Gunnar Wall. Tror de har i privatspanarna, en av våra kändaste och största privatspanarna, då Sven Anér också, måste man ju säga, gjorde ett otroligt jobb. Hur nära är de egentligen i sina... Vi hör att de här två är lite blyga ibland, men Sven Anér är ju väldigt tuff.
Ja, alltså Sven Anér höll ju på med det här från starten ända till sin död när han var 97 år gammal. Han dog i maj förra året och ingen sa någonting. Och han har ju skrivit minst 10 böcker, jag tror till och med att det är 12.
Jag tror det är flera faktiskt. Det är
som handlar om Palmemordet. Och han har ju gjort ett otroligt arbete. Han var ju den första som på något sätt kunde bevisa, innan Dahlgren trädde fram till och med, att Holmér inte hade sovit över i Borlänge. Va? Och sen spanade han och forskade i 3 år kring det här flygplanet. Det franska regeringsplanet. Och det var ju den ena lögnen efter den andra. Han skrev en hel bok som heter Affären Chamonix. Och man sa då liksom att vi skulle hämta hem Mattias Palme ifrån Chamonix där han var och åkte skidor med några kompisar. Så att jag vill säga här att för att kunna lyckas med det här scenariot så var man tvungen att få med Lisbeth på tåget, va? Och Mårten och Joakim. Och Joakims roll, jag vill inte gå in på det. Det är känsligt. Men jag vill säga så här, att han borde vara den första som en Palmekommission eller en sanningskommission intervjuar. Va? Han hade samma frisyr som Ted Gärdestad, och Ted Gärdestad blev misstänkt. Därför folk på Luntmakargatan, bland annat Sigge Cedergren, såg en person som var väldigt lik Ted Gärdestad. Och så hängde man ut Ted, men Ted var inte ens i Sverige vid den här tiden. Och Mårten Palme har ju varit den som har fört familjens talan. Och det här programmet när de var med i Skavlan till exempel, alla tre sönerna, där kunde ju liksom folk märka att de är inte så berörda. Pappa skulle ha blivit mördad där på tunnelgården. Man har genomskådat det här, så att nu har man till och med plockat bort det här programmet ifrån. Det finns inte, man kan inte titta på det. Alla andra Skavlan-program tycks vara kvar, men inte det, va? Och då är det så, om vi ska göra lite breaking news, att jag blev uppringd här för några dagar sedan. Jag vill inte nämna namnet på mannen i fråga, men han berättar så här. Att jag har två kompisar, Kjell och Anders, som såg ditt inslag på YouTube när du håller föredrag för Rotary i Göteborg.
Mm.
Och nu får de belägg för att de har rätt. Jaha, hur då menar du? Ja, därför att de såg Olof Palme den 1 mars i Frankrike. Och de var nämligen på väg upp till Chamonix. Landar på eftermiddagen i Genève.
Mm.
Hyr bil. Kör upp mot Chamonix. Det är ungefär 1,5 timmes resa. Och de blir lite trötta. Och det var halvdåligt väder. De stannar till på någon form av parkering. Och alldeles intill där ligger en landningsbana. Liksom. Och de ser ett flygplan. Ett jetplan alltså. Och trappan fälls ner. Och ut kommer 5 män. Och de sitter så pass nära här. Att de bland de här 5 männen känner igen Olof Palme. De blir helt chockade. Och de visste ingenting om att Palme hade blivit mördad i Stockholm. De ser Olof Palme. Och sen får de höra när de kommer upp till Chamonix att Palme blir mördad i Stockholm. Men de är så övertygade om att de har sett Olof Palme så de till och med går till polisen när de kommer hem till Sverige efter en vecka. Och Hans Holmér är inne under förhöret. Och de har alltså kopia på det här protokollet att de har blivit förhörda. Och då hävdar de till och med där att vi såg Olof Palme när vi åkte upp. Och de blev ju tillsagda, alltså, ni kan inte vara kloka, Palme dog ju på Sveavägen. Och sen har de blivit hånade och sådär under alla år. Och så får de se mitt föredrag, där jag säger att han inte blev mördad.
Mm.
Och då ville de träffa mig, igår i Stockholm här.
Perfekt, okej. Okay. Hur gick det?
De kom inte, därför att jag fick veta att nu har ett bokförlag köpt rättigheterna till deras historia.
Ah, okay.
Och att de kommer få bra betalt och att de får skriva under papper att de inte får berätta det här för någon. Och jag befarar att, och här kan starka krafter vara inblandade, jag befarar till och med att de här killarna kan bli tystade. Alltså, för det första kommer de att få munkavle.
Mm.
Och det kom fram till mig då att det ska eventuellt göras en bok om det här. Den kan inte bli särskilt tjock liksom, om det bara handlar om det här. Va? Och ytterligare en tredje kille, och det var han som ringde mig och berättade om det här. Mm. Han befinner sig alltså på en nattklubb uppe i Chamonix, där Mattias Palme också är. Kommer in 2 poliser civilklädda och hämtar Mattias. Och för ut honom till en helikopter som står på en bussparkering. Och han ser helikoptern lyfta.
Mm.
Och den helikoptern kommer sen att flyga dit. För att nu ville väl Olof Palme i princip tala om för sin yngsta son. Det är ingen fara med mig, jag lever.
Mm.
Och jag måste göra så här ungefär. Va? Jag har ingenting mer om detta. Men det här är sant. Va? Och jag fick alltså inte träffa dem igår. Mm. Och jag befarar att det här kan vara farligt. Så därför har jag tagit kontakt med en pensionerad åklagare i Kalmar.
Mm. Mm.
Som känner den Palmeåklagaren, Christer Petersson.
Ja.
Och jag bad honom, jag berättade hela historien för honom i morse. Ja. Innan jag skulle hålla föredrag på Rotary idag också. Så berättade jag det här och sa att ring Christer Petersson, du känner ju honom.
Mm.
Och berätta det här. För det här kan ju vara de 2 viktigaste vittnena.
Mm. Men vittne och vittnen Sven Danér har ju redan varit här och rotat för länge sedan. Han har ju till och med en bok som heter Affären Chamonix.
Ja, just det.
Det finns ju redan en tjock bok
men Sven Danér. Men Anér fick aldrig klart för sig vad planet användes till. Men däremot så hävdar han att de använde inte det för att ta hem Mattias Palme.
Nej, exakt. Han är ju,
och jag har förkortat ner hans bok till ett kapitel och försökt ta fram de viktigaste bitarna där.
Ja.
Mm.
Tror du att, hur mycket tror du själv på det här? Det är ju...
Nej, men jag har hållit på med det här i över 20 000 timmar. Jag har inte räknat tiden. Och jag har inte gjort det här för att jag ska bli rik och berömd. När de försökte ta livet av mig vid andra tillfället.
Mm.
Och de har mixtrat med min bil, de har bytt ut mat i mitt kylskåp. Och jag har lärt mig metoderna, va?
Mm.
då tog jag mig ner till Småland och stängde av nätet och telefoner. Och skrev boken på 14 månader. Va? Mm. Och då hade man ändå saboterat en del material för mig eftersom man gjorde inbrott och tömde min fasta dator på allt jag hade om Palmemordet. Mm. Och för att visa att vi har ögonen på dig så hängde de tittögat så här på de lossade så det hängde löst på insidan. Mm. Och då förstod jag inte vad sjutton, det har varit inbrott här, men pengar ligger på matbordet och men sen när jag gick in i datorn då och när jag sen skulle öppna kylskåp såg jag att den här jag hade lärt mig liksom att försegla så att såg att det var lossat va? Både på kyl och frys. Så då bestämde jag mig för det spelar ingen roll vad som hände mig. Nu säljer jag min bostad. Jag kommer att bekosta den här boken själv. Om det så är det sista jag gör i livet så ska jag skriva en bok. Och jag hade egentligen 1000 sidor.
Mm. Men alltså det är 600 sidor här, nästan 500 någonting. Alltså hur stor procent skulle du själv säga? Det är ju väldigt mycket saker du berättar om. Alltså, det är ju, inget stämmer ju med det som vi har fått läsa förut. Allt är ju nästan en... Alltså, saker som vi inte har fått höra om.
Ja, men en del saker.
Hur mycket procent skulle du säga att det stämmer, liksom, det du säger? Alltså, om det är 100%, hur mycket själv skulle du säga? Skulle du säga att det är 100% det du säger stämmer?
Jag kan inte ha hela sanningen.
Nej.
Utan om man säger att alla har vi våra sanningar.
Ja, exakt.
Och du ser Jörgen, han är fast vid sin bild. Och,
nej, det är inte jag väger för
och
emot.
Ja, ja. Och många har ju åsikter.
Ja, absolut.
Jag har fått väldigt mycket insikter.
Ja, exakt.
Så, va? Och det innebär inte att jag säger ja hela sanningen. Utan det handlar om att ta reda på... Vad är det som är sant? Vad var det som verkligen hände på mordplatsen? Och om man då utgår därifrån och ser de här sakerna, varför är 2 ambulanser på varsitt ställe? För det är genom kommissarie Rimborn som kommer till Sabbatsberg så vet han exakt när han ser den ambulansen. Mm. Och då har inte den första ambulansen ens kommit till mordplatsen. Så de här 2 visar sig att de är på varsitt ställe sen samtidigt. Därför den som är på mordplatsen är där i 3,5 minut. Va? Mm. Och här lastar man in en person då när klockan är 23.32. Och hon som kör den ambulansen 912. Mm. Hon har aldrig kört ambulans förut. Hon heter Maria Degerman och tillhör Norrmalmspolisen.
Okay.
En intressant fråga egentligen. Det finns ju en väldigt enkel variant.
Ja.
Palme är begravd. Är han kremerad?
Det vet inte jag. Jag kan säga...
För att finns ju en väldigt enkel variant.
Ja, det är bara...
Gräva upp graven.
Ja, men det har jag sagt till och med till killarna på Uppdrag granskning. Vi gräver upp graven. Vi börjar där.
Alltså, för det är ju liksom den enklaste vägen.
Ja,
alltså,
ja.
För att, jag hör din teori, jag hör en annan teori. Jag står inte så att jag bestämmer, utan jag ställer mig hela tiden när jag läser de här teorierna. Varför? Mm. Det tycker jag är den viktigaste frågan att ställa sig. Varför gör man så här? Varför agerar de på det här sättet?
Mm.
Alltså, det räcker inte för mig bara att säga nej, men det är för att det skulle skaka Sveriges grundvalar. Nej, jag vill veta varför alla de här olika händelserna.
Jo, men varför? Det kan jag ju berätta för dig. Det är ju så att här gäller det att skapa något positivt av något negativt.
Alltså... Men det jag menar med det kan man lika gärna göra genom att det är ett mord också. Alltså det är det jag menar, just den biten.
Ja, men man vill ju inte mörda Palme.
Det vet man inte.
Men däremot var man väldigt smarta därför att man lockade upp sydafrikanska legokillar. Man hade andra organisationer som till exempel Stay Behind. Där satt man på ett antal polisstationer runt om i Sverige och pratade om att ta livet av Palme. Det skulle ske 2 eller 3 veckor senare. Och så gör man det här framför nosen på allihopa. Men genom att göra på det smarta sättet så fick man in 10,000-tals tips, va? Som gjorde att liksom man skulle kunna skylla på att det kommer in så mycket tips, vi klarar inte av det här ungefär. Va? Så att varför hade Holmer livvakter? Och varför bytte Holmer ut fönstren i polishuset till pansarglas? Jo, därför att han var orolig för att kommer det fram nu att vi har bluffat, att vi Palme inte blev mördad, då kommer de att ta livet av mig. Det trodde han, va. Och därför hade han 13 livvakter. Han hade bytt ut det här och
det
så vidare.
Det finns ju möjlighet, men tog de lika in, stor men, möjlighet att han skulle bli mördad men, för att han skulle lösa
det. Vänta, men de tog väl livet av han till slut? Han fick väl också någon
snabb cancer? Det vet vi inte, men det som är intressant är att han hade börjat skriva sina memoarer när han plötsligt dör. Mm. Och jag har det är så här, alltså världen är väldigt liten på något sätt. Jag växte upp i en liten stad som också Stefan Löfven växte upp i. Den heter Sollefteå.
Ja.
Och där bodde jag till jag var 16 år. Och jag bodde sen grannar under några år med Åsa och Ulf. Ulf och jag simmade ihop. Fick jag höra för några år sedan att Ulf hade ramlat ner för en trappa och brutit nacken. För 2 år sedan fick jag veta att Åsa, det var den Åsa som gifte sig med Hans Holmér. Som var hans älskarinna under mordtiden där. Men som sen flyttade ihop med Hans Holmér. Va? Och de köpte en hästgård utanför Trelleborg. Hon älskade hästar. Och de här pengarna, har jag fått veta, fick Hans Holmér. 11 miljoner fick han utav Claes Palme, bror till Olof Palme. Han flyttades när han officiellt fick sparken till en lägenhet i Wien. Och jag bor idag i Ljungby i Småland. Va? När jag går och simmar en dag så pratar jag med en äldre man i 90-årsåldern. Och jag brukade skjutsa honom in till stan för han hade bra fysik men han såg dåligt. Tredje gången jag träffar honom då frågar han mig, vad gör du Claes då? Ja, du vet, jag är pensionär, jag håller på med en bok om Olof Palme. Gör det, sa han. Min dotter bodde granne med Hans Holmér i Wien 1987 och jag träffade Holmér själv några gånger. Jag har till och med tränat med hans pappa. För Holmérs pappa tog bronsmedalj i olympiaden i Stockholm 1912. Och då är väl världen liten på något sätt. Va? Mm. Här Åsa Holmér bodde jag granne med när jag var tonåring. Mm. Och här möter jag en man vars dotter bodde granne med Holmér i Wien. Liksom. Och jag åkte ner till Åsa förra sommaren och hade med mig ett vittne och för att fråga henne, vad hände din bror? Har du berättat saker för Ulf, brorsan alltså till Åsa? Har du berättat saker för honom som Holmér har berättat för dig? För då är risken att man har knuffat honom ner för trappen. Och hon ville ju inte svara på det. Hon sa, jag får inte prata med dig. Jag vet vem du är, jag får inte prata med dig. Ja, men svara på det här då. Varför har den nya åklagaren Christer Petersson varit hos dig och frågat och förhört dig om Hans Holmérs memoarer? Är de undanlagda någonstans? Finns de någonstans så måste du i alla fall förstå att där kanske han har berättat sanningen. Och den vill man nu komma åt, va? Mm. Att inte den släpps, att de här memoarerna inte släpps. Va? Mm. Jag menar, om jag vore Palmeåklagare, varför ska jag fråga efter Holmérs memoarer när jag ska jaga en mördare? Mm. Förstår du? Mm. Alltså det är mycket konstigheter.
Mm. Men Holmér var ju också homosexuell eller bisexuell. Också Ebbe Carlsson och sägs Olof Palme också. Vad säger de om det? Kan de ha haft någon connection? Eller?
Ja, det är en känslig fråga. Alltså, jag vill inte lägga mig i Olof Palmes privata sexualliv. Om man
men det
säger
förstår så. Men jag, det vill väl ingen som vill göra. Men
han var ju i alla fall notoriskt otrogen och Lisbeth ville ha skilsmässa.
Yes.
Och Sten Andersson övertalade henne till att ta tillbaka det där. Antagligen sa han, vi ska lösa det på ett annat sätt. Men det är ju bara så att
men det är ju ändå en liten grund i varför hela det här. Ja. Det är en grund varför allt det här utspelar sig som du berättar.
Ja.
Samtidigt dyker han ju också upp i den här filmen, vad det nu heter, för något år sedan på tapeten. Och sönerna
Call Girl
och sönerna tyckte inte om det.
Nej.
Och det är också en liten känslig grej.
Ja, men han hade ju väldigt sådana där behov. Och jag är ingen moralens väktare, men alltså, jag kan tänka mig...
Det är inget fel med det, vi vill inte attackera några sådana...
Alltså, men jag vet idag att han var bisexuell, och jag har bevis för det.
Ja.
Och jag kan tänka mig att han kanske har fått den här sjukdomen av Ebbe då, va? Men
Ebbe var ju också ihop med Holmer.
Ja, men jag tror att både Holmer Olof Palme fick specialbehandling utav Pasteurinstitutet i Paris. Mm. För där hade man hunnit längst i AIDS-forskningen.
Ja.
Och Luc Montagnier som var den berömda forskaren där, tillsammans med en amerikan. De fick ju, eller åtminstone Luc Montagnier fick ju Nobelpriset sedan 2008. Va? Så det var ju ingen klinik där man hade AIDS-patienter, men de hade ju hunnit längst i forskningen.
Mm.
Och vid den här tiden kanske ni kommer ihåg att det var en fransk minister som också fick väldigt mycket skäll för att 3000 fransmän hade fått blod som var AIDS-smittat.
Mm.
Det var stora skandaler. Va? Mm. Och jag vill också säga avslutningsvis här att president Mitterrand, som hjälper till, de var ju goda vänner, Palme och han.
Ja.
Han ringer sin älskarinna mitt i natten där, under mordnatten. Chris Forsne, som Mitterrand har en son med.
Ja.
Och det här vet man om inom journalistkåren också. Och hon har berättat att hon får samtal från Frankrikes president mitt i natten. Så han var väl lite undrande, hur går det i Stockholm? Har det gått bra? Och det är ju när planet lyfter som rikslarmet går.
Mm.
Och då har det gått 2 timmar och 45 minuter någonting. Och det är ju 20 mil dit upp, så det tar ju ett par timmar att köra dit, va?
Mm.
Och det är då när planet lyfter, det är då Ingvar Carlsson lämnar Sabbatsbergs sjukhus. Ja. Det är då Lisbeth och sönerna åker därifrån.
Visste Ingvar Carlsson om det här? Då?
Ja.
Ja.
Det är därför han vågar ta taxi ner till
Rosenberg. Det sägs också att Shirley MacLaine ringde också innan det hade hänt.
Nej, det var Emma Rothschild.
Emma Rothschild, okej. Okay. Mm. Hon ringde alltså...
Hon är den sista som pratar med Palme. Hon ringer från Amerika och antagligen säger hon, när du har landat utanför Paris så står det en limousin och tar dig till ett av våra slott. För Rothschild ägde många slott i Frankrike.
Okej. Okay. Nästa fråga då. Tiden går och man vill ju fråga miljoner frågor och man kan inte fråga allt. Och boken, köp boken, En oväntad vändning av Claes Hedberg. Check ut den, men vi måste ju komma till slut också här. Vad händer Olof Palme? Hur är hans sista dagar? Vad gör han? Vad lever han? Hur dör han? Vad säger din bok? Och vad säger du?
Jag kan inte spekulera.
Vi har hört franska byar och vi har hört ryska byar.
Ja, det finns de som har forskat fram en teori som kan hålla. Och jag försöker få Uppdrag granskning och andra som är intresserade av att vi åker dit och har med oss tolk och vi pratar med byborna där och så kan vi börja nysta baklänges så att säga. Men det jag menar och det jag tycker är viktigt för svenska folket att veta är att vi har blivit utsatta för ett dubbelspel. Alltså att man officiellt talar om att Palme blir mördad, man tillsätter en kommission, man erbjuder en belöning, man, för att liksom visa svenska folket att vi tar seriöst på det här, så har man tillsatt kommissioner som ska undersöka att polisen har jobbat rätt. Va? Men samtidigt finns det en annan agenda, det vill säga det finns en organisation som vilseleder folket, som mörklägger, som skickar ut desinformation, som hotar. Jag känner ju fortfarande 5 vittnen som är belagda med munkavle. Jag skulle kunna plocka fram 25 personer inför en opartisk sanningskommission som skulle kunna berätta saker om de inte drabbas av repressalier. Varför är det så i Sverige? Vi ska ju vara världens bästa demokrati. Och en annan sak som jag tycker är viktig kommer fram i sammanhanget, det är vad gör Mårten Palme i paret Palmes lägenhet på Västerlånggatan en halvtimme efter mordet? Därför att det är Janken Myrdal som bodde där, släpper in dem, han har nyckel till paret Palmes lägenhet. Va? Och de är där under en kvarts tid och lämnar strax efter midnatt. Då kommer en polisbil och hämtar dem och tar dem till Sabbatsberg. Va? Mårten har aldrig berättat det här. Va?
Nej.
Och när man ser Lars Borgnäs sitta i morgonsoffan i TV1 och säga att det kan till och med vara så att statsapparaten är inblandad i det här.
Mm.
Då går Mårten Palme i taket och säger, du bara häver ur det. Och då säger Borgnäs, jag häver inte ur mig. Har inte funderat över det, att det kan vara andra krafter som ligger bakom. Och då säger Mårten Palme att jag tycker inte det är statstelevisionens sak att hålla på och spekulera och bla bla bla. Alltså det är känsligt det här. Man märker på Mårten Palme i olika sammanhang att... Och sen har ju Mårten Palme och familjen, de har idag Claes Borgström och Thomas Bodströms advokatfirma som liksom hjälper dem och sköter dem och sådär. Mm.
Så. En annan bild som jag vill, vi har inte så mycket tid faktiskt. Hur ledsna är de på begravningen?
Det är svårt att se, jag har inte sett några ansiktsuttryck, men om man tittar på YouTube och ser den här begravningsceremonin i stadshuset, titta noga på när de lyfter kistan.
Ja.
För den sista mannen som lyfter den sista biten, det ser ut ungefär som han lyfter min bok.
Ja.
Och vi har hört via omvägar att kistan var väldigt lätt, och det var ytterst få personer som fick vara med när man sänker ner den, så att säga.
Mm.
Och jag håller med Jörgen, bästa sättet, och det borde svenska folket kräva, nu vill vi ha ett avslut på det här. Så ligger Palme där, och det är bevisat att han dog den 28 februari 86. Det kan man alltså räkna ut även om han är kremerad eller om det är benbitar som ligger där. Då är ju saken klar, va? Men om han inte finns där, då måste vi börja ta reda på...
Men kan de inte ha lagt dit han nu senaste tiden?
Jo, det kan man ha gjort, men då kan man ändå se... Man kan ändå räkna ut hur länge den kroppen har varit död. Mm.
Okej, vi måste avsluta, men jag vill fortfarande ha de sista dagarna med Olof Palme. Om du inte vet det, vad har du för teori kring det? Du svävade iväg lite där.
Ja, men sista dagarna med Palme, jag har ju forskat så långt att jag förstår att... Och det är inte jag som kom på
det. De såg ändå han gav planet efter mordet. Då måste han ju haft något liv efter, om vi går på den teorin.
Ja, men han levde ju säkert vidare och fick kanske bromsmedicin så gott det kunde.
Ja.
Och dessutom fanns det ju bevisligen alltså de här Boforspengarna i Schweiz som han kunde användas utav.
Mm.
Men vad jag har hört, och jag kan inte belägga det, det är alltså att han var inte intresserad av att förändra sitt utseende. Mm. Och i Frankrike var han allt för välkänd. Va?
Ja.
Så därför finns det de som påstår att efter 1 år och 8 månader flyttades han till Ryssland.
Okej.
Okay. Och att man har räknat ut också att Lisbeth Palme har träffat Olof vid ett 40-tal tillfällen. Och det kan också, det kan man ta reda på. Var har hon åkt någonstans? Det måste ju finnas någon form av dokumentation. Va? Mm. Men jag vill också hävda här att jag anser inte att vi ska skylla massa saker på Lisbeth Palme och Mårten och Joakim.
Nej.
De ställde upp för partiet, de ställde upp för pappa och för familjens goda rykte.
Mm.
Och jag är inte heller ute efter att man ska, så att säga, straffa Ingvar Carlsson eller någon. Men däremot skulle man kunna göra som i Sydafrika, att de som berättar, och så att nu sanningen kommer fram...
Mm.
Då finns det en amnesti, alltså, för nu vill folket veta vad som hände oavsett vad som har hänt. Jag tycker vi har rätt. Vi har lagt nästan 3 miljarder i onödan på någonting, va? Därför att Palmes namn ska lysa i neon, va? Palmepriset, Palmekommissionen, Palmes torg och Palmes gata. Och...
Finns ju hela världen, alltså.
Ja, visst.
Och... Men jag tycker inte det här du förklarar, om det här är helt sanning det som du säger, så tycker jag det är ändå 2019, det låter inte så farligt, det låter rimligt liksom.
Mm.
Alltså varför skulle man inte kunna lägga fram det här och säga så här var det, tyvärr var vi tvungna att göra så här för det här hände.
Ja, men det
alltså vi lever ändå, och idag, idag är folk bisexuella, folk är homosexuella, folk blir sjuka AIDS och politiker och kändisar.
Det skulle vara mycket enklare att lägga fram det än att det skulle vara ett mord. Ja, det är därför jag inte förstod varför gör de inte det. Det är den frågan, varför? Hela tiden kommer det.
Ja, men det är vi eniga om.
Den biten menar jag på att det skulle vara det bästa scenariot för dem.
Låt oss kämpa för det. För att jag tror att det måste vara väldigt svårt att leva i en lögn också. För de som vet sanningen, allt fler som vet det som är sant, vad som verkligen hände, dör undan här.
Det kan inte vara så många kvar, va?
Det kan inte vara så många kvar.
Och jag menar, Sven Anér, han är ju en hjälte. Det är samma med Lars Krantz och bröderna Putiainen och Hans Liljesson här, va? Mm. Och att jag ska kallas privatspanare, det ser jag som nästan som en skymf. För jag hamnar i det här av en ren händelse, vilket jag har skrivit om i boken. Och jag kan inte rå för att jag känner att jag är inte nöjd med hur de har behandlat.
Sen är det ju också att du tittar ju även på de andra, liksom, ja, Borgnäs, Wall och det. Ja. Och då har du ju med i boken, så att det är mycket som är sammantaget av de andra privatspanarna, vad de har gjort. Va? Och det tycker jag är bra på ett sätt, men det är samtidigt, det blir för mig att, ja, men okej, tar jag den delen där och den delen där, alltså det är ungefär som när jag själv blir utsatt, alltså spelar man in mig 3 gånger 45 minuter och lyckas klippa upp 3 minuter, jag kan ju en mördare utan någon, om jag hade 3 gånger 45 inspelat, inga problem om jag klipper ihop det, så att alltså,
ja, men de har ju fått beröm i boken. De har
gjort
fantastiska insatser.
Det är mycket som inte är med från det de själva har gått. Jag pratar ju med både Lars och Gunnar, så att säga.
Och, jag har aldrig respekt för dem.
Ja, nej, det vet jag då. Och det är inte alls det jag är ute efter. Det är det här att, det jag menar med att när det blir, det är detaljerna, alltså att det är vissa detaljer som tas ut. Då om jag sätter ihop det. Så att, för mig blir jag måste fortfarande vara i de här två vågskålarna, liksom, att jag utesluter inte det här, jag utesluter inte det andra heller, för att bägge de här teorierna om att det finns en, den enda jag utesluter, det är Christer Pettersson. Men de andra teorierna utesluter jag inte riktigt, för att det ligger i två vågskålar. Du är den första som kommer egentligen med det här med teatermord.
Men det finns ju så mycket fakta, vet du, som jag har ju källor och så vidare. Så vidare.
Det kan man ju också, där skulle jag ju kunna gå in och tänka så här, att de här personerna, vad är det som säger att inte de också kan vara köpta. Och ge information, desinformation, som jag menar på. Det är ungefär likadant som om jag skulle tala om att svenska folket ens på riktigt tror att inte svenska försvaret visste om ubåtarna. Att det skulle bara helt plötsligt dyka upp. Det för mig, det var att dra ögonen. Just man använde massmedial kraft för att ta våra ögon och titta åt ett annat håll. Alltså det är så att jag, på det sättet skulle jag kunna lika gärna gå in och tänka så. Men det är bara liksom en tes, som jag säger. Liksom. Jag tycker det är, alltså att jag måste våga tänka så också.
Absolut, alla har
så att jag säger, som jag tycker det här är jätteintressant. Liksom. Det är bara att,
hur reagerar folk på din bok och din story?
Nej, men jag är så förvånad eftersom jag vet idag, tack vare 3 källor, eftersom jag har skänkt boken till närmare 400 journalister, bokrecensenter och programledare i radio och tv, att den är bannlyst av psykförsvaret. Och det var Palme som införde det här. Moroten var pressstöd och piskan var psykförsvaret. Så att när det kommer något som går emot den officiella versionen, då måste chefredaktör och ansvarig utgivare ringa MSB och prata med psykförsvaret. Och då har jag via 3 källor fått veta att den är brännmärkt, den är bannlyst. Och då tänkte jag så här, ja men jag håller lite föredrag i Ljungby och där har jag sålt 340 böcker. Och folk stoppar mig på gatan och jag har omskrivits i den lokala tidningen. Men sen så vände jag mig till Rotary för att jag tänkte att jag måste ju komma ut och berätta det här. Ja. Alltså, jag har skänkt bort, förstår du, 500 böcker. Ja. Och jag gör ju inte det här för på något sätt tjäna pengar. Och då jag försöker nå ut via andra kanaler. Va? Ja. Och jag visste inte att Rotary skulle lägga ut det här på YouTube. Och plötsligt fick jag höra, åh, det ligger på YouTube. Det är 3000 som har tittat på det. Och jag brukar inte ens vara inne och titta på det här. Va? Och så plötsligt fick jag höra, ja, nu är det 20 000. Och nu är det 40 000. Och nu är det fan med snart 100 000. Mm. Och då är det folk som ringer. Och de som har sökt upp mig då på min telefon, som jag vet är avlyssnad hela tiden, de har berömt mycket och de vill ha boken hemskickad från mig direkt och få den signerad och sådär. Och på dagens Rotary-möte så bjöd jag in, jag frågade Rotary i Stockholm här, Rotary Sergel, får jag ta med några gäster? Så det var 7 stycken där och lyssnade då. Och de ju berömde mig och sa, vi skyddar dig och vi kan vara dina livvakter och ja, men jag behöver inte. Så jag har vit jacka på mig idag, så skjuter de mig så syns det. Så det
var... Okej, en oväntad vändning, Claes Hedberg. Och jag har en jättesista fråga. Sven Anér är ju en legend inom de här frågorna och han har ju rotat i så mycket. Du sa att han hade 12 böcker. Han har en bok som heter, ganska intressant, Mordet var redan löst innan det skedde. han, jag tror det var hans sista bok eller sista folder eller någon folder man fick med.
Nej, Staten tog Olof Palmes liv tror jag den sista hette, men det spelar ingen roll det.
Okay.
Han är i alla fall en väldigt...
Fast han hade en som säger mordet var redan löst innan det gick sig någonting. Och det är ju lite vad du säger också här faktiskt. Och vad säger du om just de raderna när man uttrycker sig så som Sven gör?
Jag tror han hade så, för när han skrev den boken så hade han den där känslan av att det här är något lurt med. Va? Mm. Och det kan man se också i min bok när jag har tagit citat från Sven Anér, att han... Och man använder, Socialdemokratiska partiet användes av Hans Holmér och Ebbe Carlsson i många sammanhang. Va? Mm. Och Holmér hade alltså full koll på Palmes liv, för han hade varit Säpo-chef tidigare.
Exakt.
Och det gällde liksom därför att ha Holmér, för att han skulle hålla tyst, inte svärta ner Olof Palme och hans familj. Och, sådär. Och det klarade han, och därför fick han 11 miljoner så han kunde köpa en hästgård.
Okej, vi tackar dig. Vi tackar alla som har lyssnat,
tack,
tittat. Där på den och andra sidan. Och vi tackar Claes Hedberg. Köp boken, spana in den. En oväntad vändning. Och ja, det kommer nya...
Den börjar ta slut.
Det kommer ny information hela tiden också kring de här frågorna. Och tack till alla och tack Claes. Och tack. Alla ni som har tittat på den här podden. Å andra sidan. Dagelito och Jörgen Gustafsson.
Tack ska ni ha.
Tack så mycket.
This podcast was produced by Digital Artist.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.